Hej och välkomna till Fredagspodden.
Det här är alltså avsnitt nummer 50, sa Hanna nyss, och att vi måste fira det i podden. Och då frågar jag, hur ska vi fira det?
Men jag tänkte med att vi skulle bara säga såhär, tjoho, 50:e podden!
Grattis till oss själva!
Och till er! Alltså någonting i den stilen som bara var lite mer tjo och tjimmigt än vanligt. Ja. Du tänker så här, hur öppnar vi champagne i den här podden? Är det där du är?
Ja, men typ kanske att vi satt och åt prinsesstårta och beskrev hur gott det var. Eller jag vet inte, men det är klart. Okej, men vi säger bara så här då. Vad kul vi har haft i 50 poddar.
Men helt otroligt, för man ändå tänker, så satt vi igång podden typ för ett år sedan. Och det är ju 50, många veckor på ett år, Amanda?
52.
Ja, och vi har gjort 50 poddar.
Ja. Vi tog någon vecka ledigt i somras. Två veckor ledigt i somras.
Ja, vi gjorde ju varannan veckas poddar då.
Just det.
Men så att egentligen så är det ju så här som att vi har gjort vårt första år. Det är det som jag vill komma till.
Ja, när vi startade Perfect Day, det enda vi visste att vi ville göra var en podd. Sen skulle vi jobba med en massa andra saker, inte med oss själva eller sådär. Men det skulle vi absolut göra. För vi visste att det inte kostade några pengar. Så att vi åkte ut i en bil på jorden.
Det var förlåt att jag avbryter det här, men jag måste bara säga att den här podden bestämde vi att vi skulle göra sommaren 2011. Och om jag vill bara dra mig till minnes när vi väl gjorde den här podden, så var det ju vinter.
Ja, men gud vad lång tid. Det känns som att vi bara drog igång det direkt, men då gjorde vi inte det. Men så bara, okej, vi pratar om att göra slut. Den blev 17 minuter lång.
Men vi var också så rädda. Vi trodde ju inte riktigt på att någon någonsin skulle vilja lyssna på oss. Och så hade vi också gått igenom så här hur vi skulle prata och vad vi skulle göra det. Men jag kommer också ihåg att vi gick igenom hur man gjorde ett bra radioprogram av en radioguru.
Just det. Också nu kommer jag på att vi var jättegulliga. Vi hade skrivit ner vad vi skulle säga. Vi satt ju med papper. Så är vi inte, nu är vi helt blasé. Vi bara snackar ju nu för tiden.
Ja, men, jag vet, men det är väl lite så i början att då måste man liksom säkra alla saker och ting för att försöka göra någonting bra. Men det som är ironiskt med det hela, det är ju att vår första podd är absolut inte den bästa.
Men vadå ironiskt?
Nej, men alltså just det där att man förbereder sig så sjukt mycket för någonting man ska göra första gången. Sen är det ju sällan det som är det allra bästa, men man måste kanske göra det bara för att det överhuvudtaget ens ska bli någonting.
Ja, verkligen. Nej, men alltså jag är sjukt stolt över oss, Hanna. 50 poddar. För att det är många som börjar med det här och jag ska göra podcast hit och dit så här. Men 50 podcast, det är mycket alltså.
Men då är man veteran. För det är många som har seglat upp under vårt poddliv liksom så. Och varit så här, nu ska jag göra 10 poddar eller nu ska jag göra 5 poddar. Och så här, så har de gjort det. Så vi tänkte så här, oj oj oj, nu blir det skakigt här på 10 topplistan. Men sen har de liksom försvunnit.
Nej, de är långt här borta. Det är ju vi kämpar ju med de här männen. Filip och Fredrik och Alex och Sigge. Det är ju vi sex. Vi kanske ska ta middag någon dag. 4 tillsammans.
Vi kanske ska göra en superduper megapodd.
Sexpodden. Alltså vi är sex personer. Om jag ens så serverar blåbär så blir han påminn om döden. Och då blir han jätteledsen.
Men nu var inte vi osams. Så konstigt att ta för givet med att jag ska, att jag håller på att bråka med så stivisar det på.
Men man kan ju också typ väldigt såhär Lasse Kronér. Vi sitter hemma hos dig idag. Och då, du nickar så bara, ja det gör vi.
Ja, jag glömde bort för en sekund sedan att det är liksom ljudet som räknas idag.
Jo, i alla fall så har ju du en affär i ditt hus. En
Ica. Lätt som att jag hade en affär.
Du har en Ica i ditt hus. Och då gick jag ner för att köpa lite tablettaskar innan jag kom hit. Salvi Läkerol och Ice Mint Läkerol. Det som hände var, Hanna, att jag tog en Läkerol. Och medan jag stod och tittade på vilken andra smak jag skulle ha, så kände jag plötsligt en väldigt van rörelse som jag har glömt bort.
Nej, men vadå för rörelse?
Alltså, det här är så jävla pinsamt. Jag kände att det jag höll på att göra, som helt plötsligt kom tillbaka till mig 18 år senare, var att jag vek in den här tablettasken för att stoppa in den i armen.
Vadå, en snattarrörelse?
Hanna, jag måste vara ett värsta snattaren. Jag kände det nu när jag stod ner att det här var liksom jag.
Men vadå, i tidigare liv eller för några år sedan?
Nej, men alltså, när man gick, jag vet inte om man gick femman, sexan eller vad det var. Men det här, det bara satt i mig. Och jag bara kände hur jävla grym jag var på att jag skulle kunna snott den här läckerålen.
Men du gjorde inte det?
Nej, jag blev röd ansiktet av att jag överhuvudtaget kände att jag hade det i mig. Förstår du? Att det var lite läskigt för mig.
Nej, men jag förstår. Du gick tillbaka till en rörelse som du hade förträngt.
Ja, begravt. Alltså, hoppades jag. Och jag kommer inte ihåg att jag var någon snattare direkt. Så här. Men nu bara kände jag att det måste jag ha varit. För det där var... Alltså, jag hade det i mig.
Men jag förstår precis vad du menar just det här med rörelser. För att till exempel... När jag, alltså så här saker som man har i kroppen men som man glömmer bort att man har. Det är till exempel så här, om jag står på krogen. Ja. Ja, men då får jag ett rörelseschema som är så invant och som bara finns där. Som jag övat på i så många år men inte utövat liksom, på 10 år på det sättet. Men varje gång vid en bar, liksom, att beställa den där drinken och så kommer ju samma rörelse. Tillbaka.
Ja, men jag kan faktiskt känna det också nu när du säger det, hur jag står vid en bardisk med höga klackar, kanske tar upp ena klacken på det här räcket där nere.
Det är lite på samma sätt som också är så här, så fort man får en bebis i famnen så börjar man så här vagga fram och tillbaka.
Ja, det gör jag hela tiden.
Det är lite som att så här, när man varit på en båt, man känns lite så här gungig. Så kan man ju känna sig liksom i flera dagar om man inte har den där liksom bebisen i famnen.
Men det var ju roligt, för vi var ju på Norstedts så här presskonferens eller dag häromdagen. Då du och jag stod på en scen och kanske var 80 journalister. Och jag hade med mig bebisen som jag stod och vaggade samtidigt som hon intervjuade oss. Och sen så gick det åt helvete, som började skrika så mycket Ela kommer, som jobbar med oss, kommer springandes för att ta Frances. Och det gör hon. Men efter 5 minuter märker jag att jag står ju fortfarande och gungar utan bebisfamnen. Märkte du det?
Ja, men jag tänkte att det var ett skönt gung där. Liksom. Men du räddade upp alltihopa med att du var väldigt, väldigt snyggt klädd just den kvällen.
Du sa det. Men det var ju...
Jag är fortfarande inspirerad. Jag tänker på den där looken som du hade varje dag.
Look.
Alltså grejen är att du hade klätt ganska rockigt. Du hade ju svarta jeans, en svart skjorta...
Yes.
Lös, ja. Med liksom ett guldigt armband och så svarta stövletter med jäkligt hög klack och svart kavaj. Det här låter ju inte jättespännande, men det var skitsnyggt.
Jag var ju verkligen helt svart.
Och typ varje gång jag ser någon som är uppklädd och har bara helt svart på det där sättet, då tycker jag att det är så fruktansvärt snyggt.
Men jag kände mig rätt snygg. Det är synd då att jag stod och gungade som om jag vore någon, inte rockartist utan mer... Jag vet inte vad, bounce.
Men du, apropå att vara snyggt klädd och vara ute och så här, så jag var ju faktiskt ute i lördags.
Just det var det, ja.
Vi har liksom inte pratat om det.
Det är helt sjukt. Jag vill inte prata om min middag som jag var på fredags heller.
Nej, och det har jag tänkt på flera gånger, att jag bara vill ringa till dig och fråga.
Jag vet.
Men det var så mycket barn och kräksjuka. Ja, det var så mycket. Jag var i alla fall på 35-årsfest på Taverna Brillo.
Vad hade du på det då?
Nej, men jag hade helt svart. Men jag var inte i närheten så snygg som du. För faktum var att det var lite så att Bankis förstörde liksom hela min klädsel precis innan vi skulle gå.
Hur då?
Ja, men jag hade tänkt att jag skulle ha en underbar palettklänning som jag har.
Vatten har jag aldrig sett.
Jo, en mörkblå. Jag har haft den ute några gånger. Om du läser min blogg kanske du har sett den.
Okej, okej.
Och det som hände då var att precis innan vi skulle gå så sa jag så här, vad tycker du om det här? Han var, ja, men det är lite väl mycket så här gala. Och det känns inte som att det är en sån kväll.
Oh, alltså då vet man inte vad man ska ta sig till. Det är ju liksom bara ta något annat. För man kommer aldrig känna sig snygg då.
Nej, och det som hände mig då, det var ju att jag har ju rensat ut alltså mina kläder på ett helt vansinnigt sätt. Jag drabbades av samma gravidpsykos boende som du gjorde. Så jag har liksom rensat, slängt. Så att, vet du så, jag har ingen klänningsgarderob kvar längre.
Ja, men gud vad skönt, du måste köpa nytt bara.
Ja, men det är det, men jag har inte hunnit köpa nytt. Så där stod jag då med en palettklänning och en annan svart.
Ja, jag förstår.
Och den där svarta, den är skitsnygg. Det är den här, du vet, från Malene Birger som jag har med så här djup urring, den är lite så här lös så. Men det är en sån här klänning som är så här, ja, men den är skitsnygg, men jag känner mig inte liksom svassig i den.
Nej, men det är någonting med urringningen som jag vet att du inte känner svassig.
Men det här var helt från ämnet. Jag står i alla fall där i baren. Och den här killen då som förlorar, han har en styvsyster, måste hon vara till honom. Ja, hon kommer...
Vad är det med dig och alla människor, styvmänniskor som du är på olika fester som du gör osams med?
Nej, men nu var inte vi osams. Du vet inte ens vad jag ska berätta. Ja, men nu... Så konstigt att ta för givet bara att jag ska, att jag håller på att bråka med massa styvisar till folk. Så de kanske går på mig. Det här är ju såhär, bjud alla på fest, men ta inte dit era styvisar, för då blir det katastrof.
Nej, jag får inte tillbaka. Gud vad roligt det här var.
Du får bilder.
Ja.
Ja, grejen var så här att det finns ingenting bråkigt i det här överhuvudtaget. Men sluta ha nu ett skrattavfall.
Aj, aj, aj. Ja.
Det kom fram en tjej till mig. Jag ska inte ens benämna olika släktrelationer, för det funkar inte. Nej. Jag står där och så börjar jag prata med den här tjejen, och till historien hör att hon är biolog.
Och gud vad intressant.
Ja, där fick du.
Ja, men duktig, för man vet att hon har pluggat skitlänge.
Ja, hon jobbar i olika djurparker med olika djur och sådana saker. Verkligen väldigt, väldigt mycket mer insatt än vad vi kommer vara i något i hela vårt liv.
Ja, Sandra?
Exakt. Ja. Ja. I vilket fall som helst så börjar vi prata om att vi är 5 systrar och att vi bara får flickebarn och liksom sådana saker. Då drar hon en teori som jag tycker är så sjukt intressant.
Nej!
Jo! Så här. När... liksom länder, städer, byar är i krissituation. Det kan vara liksom att gräset växer inte, alltså de har ingen tillväxt, det är krig, det finns vilda djur eller liksom vad det nu än är.
Mm-hmm.
Så föder de bara flickebarn.
Sluta!
Nej, på grund av att när man är utsatt för den typen av stress så har man ett visst pH-värde i kroppen, och det pH-värdet stöter bort de manliga spermierna.
Varför då?
Ja, du vet, alltså, så här, nu får jag ändå ta så här, det här var sent på kvällen. Jag hörde det här. Det är här, alltså, så här, och det måste jag faktiskt säga, sen natta biologi är det här. Så att liksom, är någon annan biolog som har liksom något annat, så får ni liksom hojta till, för jag är inte expert.
Men alltså, det här är så intressant, men då måste det vara så här att vi har en inbyggd stress i oss som inte kommer, jag menar, för att våra killar är inte så, de är snälla.
Jo, men det som jag tror är så här. Vi har ju en ganska flaxig pappa. Och det har varit på massa olika sätt som har varit ganska stressande och jobbigt.
Mm.
Så min egna teori är då så här, att vår mamma har haft det här pH-värdet. Vi har det här pH-värdet. Vilket gör att vi fortfarande stöter bort det här. Vi skulle behöva liksom förändra diet och livsstil och liksom massa sådana saker under åratal för att verkligen liksom komma tillbaka till ett annat pH-värde. Men man kan göra det. Men då är min teori att det är så här, nej, jag tror att det är för sent för oss i det här barnas födande livet. Men däremot, eftersom vi nu har trygga män som vi lever med, som är trygga pappor till våra döttrar, så finns det en chans att de kan bryta den här förtrollningen.
Men gud, alltså det här fick mig att se på allting på ett helt nytt sätt.
Eller hur? För det ser de också i de här studierna, att det är så att så fort liksom kriget tar slut, lågkonjunkturen vänder, liksom sådana saker händer, då börjar det födas pojkar igen.
Men gud, det enda jag blir lite irriterad på med den här teorin, det är att alla våra män skyller alltid på oss, det här med att varför vi bara får flickor. Och då har vi alltid sagt så här, snälla, det är killen som bestämmer. Och det kanske inte är så.
Nej, men det är ju faktiskt så rent biologiskt att det är killen som lägger till en X- eller Y-kromosom. Så att det är ju så att det är liksom killen som gör det. Men sen har det funnits studier också att det finns vissa kvinnor som stöter bort manliga spermier, och det är liksom olika saker och ting som händer. Och sen kan det finnas killar som bara har X eller Y. Så kan det också vara. Men vi har ju liksom män med bröder.
Mm.
Och jag måste också säga det, att varför jag tror att det ännu mera också stämmer på mig, eftersom jag har barn med 2 olika män. Och min första pappa till mitt ena barn, han hade ju en son sedan innan.
Ja, just det.
Så det var inte så att han inte bara hade ex. Alltså jag kan inte skylla på det.
Nej, men jag fattar precis. Nej, men gud, ja, nu är det ju, men vi kommer ju se också. Jag menar, det här är inte de sista barnen som har fötts i den här familjen.
Jag tycker att vi ska ta vår pappa till en klinik. Han får lämna spermier i en burk, och så ser vi om man har både och eller inte. Sen har vi beviset.
Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså, jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså, allt. Alltså, det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså, med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja, de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Ja, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa, alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk, då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså,
ja,
allt.
Okay,
alltså.
Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tieninitet.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det pigg. Är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
I måndags så mådde jag skit. Mådde jättedåligt. Alltså jag mådde så dåligt att jag kunde inte ens säga till dig, för jag orkade inte gråta heller.
Alltså bara för några dagar sedan, vi pratade ju då. Eller vadå, vi bara smsade eller?
Vi pratade någon gång och då bara skärpte till mig. Men jag mådde så där dåligt som man... Men jag mådde verkligen inte bra. Och jag hade inte heller någon lust att släppa ut det. Man har inte det när man har en liten bebis så här. Att släppa ut det i jättestarka känslor med gråt och sånt. Det var därför jag inte sa något.
Jag förstår.
Alltså du vet, när man vaknar på en morgon och man mår dåligt på en gång, när det är så här, det har inte någonting med något att göra egentligen. Det kanske bara, eller det har det ju säkert, men det bara är så. Och det går inte att bryta. Men jag var tvungen att bryta det. Och det är det som är bra med att man har två barn. För det är så här, det funkar inte. Att jag skulle lägga mig så här och sova och vara deprimerad och kolla på DVDs. Det finns inte liksom någon tid för det. Eller utrymme. Och då gjorde jag en grej som jag måste säga var väldigt framgångsrik.
Gud, vad bra. Alltså som en ångestborttagare.
Ja. Jag bestämde mig för att låtsas att jag var någon annan.
Mm, vem låtsades att du var då?
Alltså jag låtsades att jag var en person som jag inte ens kan tänka ut riktigt vem det är. Men det är en blandning av stilar. Låt mig förklara. Jag tog på mig Anna-Anka-stilen.
Grymt.
För då behövde jag inte heller tänka så mycket liksom. Utan jag tog bara på mig träningsoverallen. Och det är ju liksom rätt pinsamt så här efterhand, eftersom jag inte tränade överhuvudtaget ändå.
Nej, men du var in mind då. Alltså en person som bara skulle träna lite när som helst. Helt plötsligt kanske bara kom någon träning så var du tvungen att utföra det.
Ja, men alltså jag var på väg till lite olika yogastudios så här hela dagen. För att jag var en sån typ, förstår du?
Jag fattar.
Sen tog jag på mig diamanterna. De var väldigt viktiga.
Mm, så att det ändå var en lyxig yogatjej.
Alltså jag bodde ju i LA.
Du var en Hollywoodstjärna.
Jag var det. Och vet du varför det var så bra också?
Nej.
Det var den 25.
Oj, du kände dig som att du var miljonär.
Nej, men jag kände mig skitrik. Jag visste ju i alla fall att här fanns lite pengar på kontot. Och de ska jag göra av mig idag. Inte alla kanske. Men du vet, man kan leka med tanken att man skulle göra av med allting bara på en dag kanske.
Ja, men man känner så här, pengarna kommer inte ta slut även om jag köper något ganska dyrt.
Nej, men precis. Det enda jag saknade var att jag kanske hade fönt hår så här. Men jag tog på mig också parfym, för det känns väldigt viktigt i den här stilen. Och så bara marscherade jag ut. Alltså jag tog så här liksom långa steg och...
Mot NK.
Det är klart. Jag gick till NK. För att det som är väldigt bra för mig också... Nej, men vet du vad jag var först, Hanna?
Nej.
Birgalspassagen.
Oj, du liksom gick omkring där. Du var lite så här nobelt.
Där åt jag lunch. För jag har aldrig varit där förut, nästan, känns som. Men där var lite salladsbar. Och då var jag så här... Oj, här är jag helt plötsligt lite italiensk av mig. Jag sätter mig bara ner så här som om jag var på ett litet torg och äter en sallad. Men framförallt då så låtsades jag vara en annan typ. En sån här LA Hollywood-fru tjossan. Som man tror är väldigt lycklig. För det vet ju vi, Hanna, idag. Att inga människor är ju speciellt lyckliga. Alla bär på en påse med skit. Men man kan i alla fall låtsas att man tror att vissa är lyckligare än de andra. Och det här funkar ganska bra.
Gud vad bra. Men vadå, så att du tog dig ur det här och sen så blev du liksom gladare ju fler timmar som gick under dagen?
Jag fick en semester, ett par timmars semester för min hjärna. Och när de här timmarna var slut, då hade jag liksom glömt bort lite. Alltså jag kan verkligen gå in i någonting och sen så, ja, så blir det bara värre, värre, värre. Och det här bröt hela det här deppiga.
Ja, men jag förstår. Men för det är ju viktigt att bryta det här. Jag tänkte faktiskt på det, för att när jag då var ute så sov ju då Rosa och Vilma hos våra mamma. Och hon bor i närheten av där jag hade min första lägenhet.
Mm.
Och så gick vi ut där allihopa tillsammans och sa så här, barn, här har mamma bott i hela sin ungdom.
Mm.
Och mamma var ju med då. Och sen så samma sekund så tänkte jag också så här, för då sa mamma så här, men jag flyttade ju faktiskt hit i närheten för att du bodde här. Och så tänkte jag bara så här, och det var ju en jäkla tur. För att ibland var ju vår mamma tvungen att komma och rädda mig.
Oh.
För att när jag var så här 20-någonting, jag hade ju rätt mycket så här panikångest, men det fanns ju inget ord för det än.
Nej, jag vet.
Man visste ju inte liksom vad det var och hur det var. Så här, och man visste inte att man kunde äta en massa härliga piller för det. Och så här. Man visste liksom inte riktigt hur man skulle behandla det. Eller att man skulle gå till någon och bara säga så här, hej, jag har de här symptomen, kan ni hjälpa mig?
Men det svåraste med panikångest är att det oftast är ganska fysiskt. Och vem fan hade sagt det till? Alltså det var ingen som någonsin hade sagt till mig. Det hoppas jag att de säger i skolorna idag. Att det är ångest.
Verkligen. Men då i alla fall så kunde jag ju hamna i sådana lägen. Jag vet inte riktigt vad som utlöste de här lägena. Jag minns bara att i min lägenhet då på Valhallavägen där jag bodde. Där så fastnade jag ibland. Jag var väldigt rädd för att vara ensam.
Mm.
Det har jag nästan glömt bort nu, bara för att det var så länge sedan. Men nu när vi pratar om det så kommer jag ihåg det väldigt väl. Så att jag jobbade väldigt mycket med att så här, tanken av att så här, när jag stänger dörren till min lägenhet och jag är själv där, så är det inte så att jag är ensam, utan för att jag har valt att vara ensam.
Mm.
att jag när som helst bara kan öppna den här dörren och gå ut och träffa någon eller ringa någon eller så här. Men jag kunde liksom fortfarande då och då stänga den där dörren och hamna i ett läge där jag trodde att jag var ensammast i hela världen. Så att jag var liksom som helt bedövd eller förlamad i min egen pyjamas. Jag minns jag satt i min tomma lilla soffa som jag hade köpt på IKEA.
Mm.
Minns du den?
Men jag hade likadant sen. Jag gjorde ju bara copy-paste.
Exakt. Och så satt jag i den och så hade jag pyjamas och oftast var det ju väldigt, väldigt, väldigt stökigt också.
Mm.
Och jag kunde inte ta mig därifrån.
Men alltså det här har jag ju ärvt om det, tänkte jag säga. nej men där är vi lika. För jag kan ju få lite samma. Och det var därför det var så bra för mig att så här, ta mig ut och låtsas att jag var någon annan och bryta det här. För att stannar jag kvar där i de tankarna och på det stället, den lägenheten där jag är och alltihopa, och ingen stör mig, då är det inte det speciellt bra för mitt psyke.
Nej, det var inte så bra för mig heller. Men då var ju mamma den som kom till liksom min undsättning och bara så här, kom dit, bara så här, nu tar du en dusch, jag börjar städa här, nu ska vi äta mat, tog ut mig och liksom så här, vände det här åt mig. Men jag önskar så himla, himla mycket att jag där vid 20 någonting hade haft det här som du just berättade. Att bara vara så här, okej, vänta, jag känner på det här viset och nu tror jag att jag är ensamast i hela världen. Nej, men jag måste gå ut. Jag måste klä på mig, gå ut och låtsas att jag är någon annan. Sen kanske man inte har en enda spänn i plånboken i den åldern. Och det fattar man ju.
Man kan ju låtsas med det också.
Jag vet, men jag tror bara så här att ska man förenkla det om man är lite yngre, om man är liksom 17, 18, 19, 20 någonting, så bara så här, samla ihop dig själv, ta en dusch, tvätta håret, sätt på dig lite läppstift och lite fina kläder och hem till mamma och pappa eller till en kompis.
Ja, men jag menar det här, jag förstår att man inte bara kan gå och köpa grejer hela tiden. Det kan inte jag heller. Nu valde jag ju den här glamorösa Hollywood-fruaktiga personen som var ute och gick i solen. Bara så här lätt i sinnet. Men man kan ju också typ väldigt så här Lasse Kronér.
Jag tänker så, glad, god göteborgare hela tiden.
Jag tror han är skitglad. Alltså du vet, man bara väljer någon som man bara tänker så här, har jag typ en dialekt och man tänker så här, när han dricker en kopp kaffe så skrattar han typ. Alltså, förstår du vad jag menar, lite olika såna här människor? Man får ju ha ett bibliotek av roller.
Men det tycker jag är väldigt bra. Alltså, för det blir otroligt fysiskt och lätthanterligt om det är typ så att man väljer fem personer som man ändå tänker så här, den där har så kul, den där är så lyxig.
Men är det, Göteborg har ju lite roligare.
Ja, men de har ju det, men det är så här, de är inte så svåra med humorn.
Nej. Nej, de tar om livet lite mer med klackspark.
Exakt. Men så tänker jag så, här, så tar man de här fem personerna och så sätter man bilder på dem på sitt kylskåp. Och sen så när man känner så här, nej men nu vet jag inte vem jag är och vem är jag och hur, alltså så här, nu börjar ångesten komma krypande. Ställer man sig framför och bara Oledoff.
Men kan vi inte komma på några personer här då, så man kan liksom få lite inspiration?
Men jag har ju min favorit.
Babben Larsson.
Jo, men, jo, det är en favorit. Men hon har jättemycket ångest. Men nej, men som jag brukar vara i alla möjliga tillfällen som jag har pratat om flera gånger. Hon är säkert uttrött på att höra det här. Men när jag behöver ta mig upp, för att det känns som att hon aldrig har några problem. Och hon har ju faktiskt uttalat det här att hon har aldrig i sitt liv haft ångest. Och det är Gry Forssell.
Ja, men hon är en skitbra person att ha. Gud vad man vill vara som henne.
Ja, för att hon är så här, huvudet upp och fötterna ner. Men ångest, vad är det? Och det är bara så här, ja, men vadå, känner du lite oro? Det vill bara skaka av sig det och gå vidare. Alltså man måste vara rak. Hon är så här, nu pratar hon inte så mycket norrländska längre. Men det är ändå så här, något norrländskt. Och sen så är det ju så att hon inte tänker och grubblar så himla mycket. Nu säger inte jag.
Hon gör inte så stora affär av saker.
Nej, och det är just det här att så här, när jag säger tänker och grubblar så är det inte det så här, att man inte tänker djupa tankar och så. Det är inte det. Det är bara det att det inte är så knussligt liksom.
Nej. Nej, hon fastnar inte i något onödigt på det där viset. Hon är en mycket bra person att ha.
Hon skulle ju aldrig göra som du och jag. Vi har ju nästan som en sjukdom. Att om vi har varit på ett möte i ett rum, då måste vi analysera hur alla mådde under det här mötet.
Det är ju för att du och jag dumma huvudet.
För det kan ha påverkat oss på något sätt.
Ja, och sen så måste vi också ta reda på, om de nu mådde så här i det här mötet, vad kan ha hänt dem innan? Vem kan de ha träffat och hur mådde den personen som har påverkat dem?
Vi måste ju lägga liksom ångestpusslet med alla.
Ja, akta er, säger jag bara. Men du, jag tänkte på det här också. Det behöver inte bara vara olika människor som finns. Det kan också vara vissa typer av människor som kanske har typer av arbete. Till exempel så tänker jag att frisörer är ganska bra.
Ja, men där har jag en dröm. Och det här har ju vi liksom skapat lite på vårt kontor. Men just det här att man är frisör. Och så går man upp på morgonen. Och då när jag ska vara en lycklig frisör, då har jag en egen liten jättemysig salong.
Ja, men jag, just det här vill jag bara stoppa dig, för att just det kanske blir lite för mycket ansvar, för då kommer ju direkt in lite ångest med bokföring och sånt där.
Fast jag tänker bara att det är så här, det löser sig, jag och mina kunder, jag vet hur det går runt och jag är väldigt nöjd med det. Men framförallt så ser jag också morgnarna, att det är så här, jag kommer dit, jag drar på lite musik, sätter på kaffe och tänder ljusen. Så kommer första kunden och bara säger, vill ha kaffe eller te? Bra. Sätt det här. Aha, hur vill du se ut? Vad har hänt dig sen sista? Kul. Och så pratar man om det. Så tvättar man håret på någon och man fönar. Man gör det grodan ro liksom.
Så mysigt. Alltså det är min dröm. För att grejen är att jag har ju lite den här drömmen också om att vara hudterapeut. För det är så mycket goda dofter. Mm. Och man gör rent. Förstår du vad jag menar?
Och ljud så här.
Och klämmer gör man också. Det skulle du älska, Anna. Men det jobbet kanske är lite för tyst, för då hinner man ju tänka ganska mycket.
Ja, men jag tänker så här, har man någon som ligger och liksom så här, bara ska ha massage, då är det en timme av egna tankar man bara ska ta sig igenom den där jävla massagen.
Det är liksom som typ så, jag sitter inne på hispan en timme. Det är inte det. Det är bättre att ha chattret.
Ja.
Alltså man snackar mycket med många hela tiden.
Ja, men det är det att det kommer in och man bara, hur mår du? Och så vet man ju frisörstolen, alltså man berättar ju allt.
Ja, men alltså, han som jag gör fransen hos, Tobias, den ligger med 1,5 timme. Han sa att han pratar med människor, de berättar saker som de aldrig berättat för någon. För man ligger också och blundar, så man behöver inte ens möta blick.
Ja, men det är som att gå en riktig psykoanalys, för då blundar man ju och ligger på en soffa.
Det är det som händer. Men det som hände med mig när jag var där, det var att jag somnade.
Gud, vad skönt.
Jätteskönt. Då sa jag så här, förlåt, är det många som somnar? Nej, bara småbarnsmammorna, sa han.
Ja, men det förstår jag. Men du, tillbaka till det här med att vara andra människor. Det är lite som en övning att skaffa sitt kartotek liksom.
Ja, men och sen så läste jag också en artikel om en kvinna som jobbar på NK.
Mm-hmm.
Hon är 77 år gammal. Du, jag tror du har sett henne. Hon har rött kort hår och jobbar vid nagellacken.
Ja, jag vet vem det är.
Hon är 77 år och hon vill absolut inte sluta jobba. Och den här intervjun var liksom så underbar. För hon bara är så här, nej men alltså jag har världens roligaste jobb. Jag är på ett ställe där massa människor är fina och de vill köpa något fint. Och de verkligen har ambitioner. Och eftersom jag säljer nagellack så är det så kul för att det finns mycket färger. Alltså hon pratar om det här som att det vore något jätteviktigt. Vilket det är på ett sätt. Mm. Och hon sa såhär, och så jag älskar jag att sälja. Och så får jag stå där och bara sälja iväg olika naglar till massa underbara kvinnor. Alltså hon har sån, det var sån energi som man kände sig, hennes energi i texten från henne. Och då tänker jag såhär, hennes jobb kanske.
Men verkligen, men du, apropå det där med energi. Såg du senaste avsnittet av Top Model?
Jag såg halva.
Såg du när de var och skulle bli coachade lite så här program av en programledare?
Nej, jag såg bara det här med wrestling.
Ja, men det var lite senare. Ja, i vilket fall som helst. Så för jag följer verkligen. Alltså Top Model är ju ett av de programmen som jag verkligen följer.
Ja, men jag älskar ju det också. Du och jag älskar ju samma.
Exakt. Men den här gången så var det så här. Då kommer de in i ett rum. Så är det liksom en amerikansk programledare där som de ska göra liksom som ett tv-framträdande. Och när de då har gjort sitt första, hon bara, ursäkta mig, men vad är er energi?
De hade ingen.
De satt som att de var liksom, jag vet inte hur många de är kvar nu, men 6 stycken otroligt deprimerade människor som inte ens kunde liksom lasta iväg ett leende.
Nej.
Förutom den här underbara, underbara Malin.
Är hon långa med kort hår?
Ja, hon är inte kort hår, men hon är lite så här rött hår till axeln.
Jaha, mm.
Ja, men i alla fall, hon är så här flaxig, hon pratar hela tiden.
Ja, hon är underbar.
Ja. Men till en början så var man ju lite så här, oj gud vad hon pratar. Jag förstår att de liksom bygger mycket innehåll runt henne och så, för att hon är den enda som är lite snackig.
Mm.
Men det slutade ju med, till en av de andra sura tjejernas stora förskräckelse, att hon vann hela den här challengen för att hon var den enda som ju hade energi.
Ja.
Och då tänker jag bara så här, att man gör sig själv en sån otrolig otjänst om man inte ens kan dra iväg ett leende.
Ja, men det måste också vara fruktansvärt tråkigt för en själv.
Ja, men det är det jag tänker. Alltså det här med energi, det går ju verkligen båda vägarna. För det första så är det så här, om man kommer in i ett rum och man har mycket energi och så får man ju med sig människor och det händer massa saker och det är så här. Det är som bebisar som är sådana som ler mot alla. De får ju så otroligt mycket kärlek, så är den liksom spiralen liksom igång, eller den bollen ska man säga så här. Men däremot om man är lite så här le och inte orkar och så får man inte heller liksom den feedbacken liksom så. Förstår du vad jag menar?
Men då blir man ju en ledsnare person.
Ja, såklart. Om man bestämmer sig för att vara så här, men nu ska jag vara lite glad, jag ska ta in saker, jag ska vara nyfiken liksom, och försöka liksom, så här, vidga mina vyer och så. Så blir man ju så himla mycket gladare människa.
Ja.
Och man får så himla mycket gratis.
Verkligen, man får tänka att man är den där lilla bebisen som bara ler för att få en massa kärlek tillbaka.
Ja, och det finns ju, alltså, för det måste man ju ändå... Alltså så här, försöka sig på, tänker jag. För jag tror faktiskt att det är många som bara liksom inte har fått in det i sitt system. Eller jag vet att det är många som är det. Att det är så här, just det där med hur mycket energi.
Man kan vara blyg också. Kanske därför. Men då kanske man ska öva på att ändå försöka le. För då händer ju någonting med hela kroppen och alla andra människor.
Precis. Och om man är blyg, för det kan ju vara verkligen jättejobbigt. Eller man känner sig osäker och så vidare. Så här, säg det. För det är också en energiskapare att säga så här, hej, jag är en ganska blyg person, men vad roligt att jag fick komma hit.
Mm.
Och det är världens bästa knep också om man ska på arbetsintervjuer eller om man ska på dejt eller något sånt. Att benämna den där situationen. Men framför allt så önskar jag alla lite mer energi. För att jag blev så här, jag blev nästan bestört av de här tjejerna som är i LA. De är på världens roligaste sak. Nu får de liksom en coach som de ska göra. Och ingen, förutom hon Malin, var riktigt nyfiken och exalterad över vad de skulle få vara med om.
Men ja, Hanna, jag förstår precis vad du menar, för jag upptäcker saker varje dag när jag tittar på toppmodell. Det är mycket tankar som föds där. Jag vet inte vad det är. Det är, för, det är att de här tjejerna är en viss ålder där man har varit också. Man har haft, någon har man haft som kompis och någon har man haft som fiend. Alltså, det är ett helt tjejgäng på något sätt som tar tag i en. Och man känner sig både som dem, men man känner sig också som väldigt gammal och erfaren när man tittar på dem.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag tror att jag vet anledningen till det, att jag mådde dåligt i måndags faktiskt.
Nej, vadå, du har liksom bakgrunden till det också?
Ja, kanske inte riktigt, men en del av det. Och det här är ju helt sjukt att jag säger det. Att det här är anledningen, att det här påverkat mig så mycket. Men det är Malou efter 10.
Mm-hmm.
Förra veckan, vet du vad de hade för tema?
Nej.
Evigt liv.
Evigt liv som i jag ska leva för alltid, eller hur man får evigt liv, eller var det massa gamla människor, var de någonstans?
Att, för jag tänker att det var en hel vecka, så det var ju allting hur man ska då få ett evigt liv. Men det fick mig att tänka så fruktansvärt mycket på döden, så att det tog över hela min existens på ett sätt som var, för att jag måste bara säga så här, jag vet att jag är sjuk i huvudet, absolut, det är jag. Och jag är inte alltid sund när det gäller hypokondri och död och såna grejer som jag går och grubblar på. Men jag tycker också att det är lite knepigt med det här, alla de här olika buden som man får nu. Alltså så här, ät blåbär. Ät bara som på stenåldern och rött kött och potatis. Eller skippa och vara vegetarian. Alltså det var så många olika bud den här veckan, Hanna, på hur man skulle leva längre. Alltså det var så här, en av dem svarade att man skulle träna jättemycket. Andra dem var att man inte skulle träna alls. Och bara må jättebra ha en partner som var det ett evigt liv. Eller så skulle man liksom äta jättemycket frukt och grönt. Men dagen efter det så var det så här, nej men det är så mycket fruktsocker i frukt så ät inte det. Alltså det var ju, det går ju liksom inte.
Nej, men det är ju en djungel där ute. Och jag hörde faktiskt någon för bara några veckor sedan som sa så här, ja, men man kan ju leva lite hur som helst. Men egentligen så är det bara generna som räknas.
Ja, men precis. Och det är det här som jag satt där varje morgon. Och jag tror att även om ni inte är lika knasiga som jag är, så jag tror att alla de som är mammalediga kan känna igen sig. För då har man lite för mycket tid. Och det är lite för tyst omkring en. Så att allting som man ser på tv och så där kan bli ganska stort. Och varje dag så fick jag nya tips om hur jag ska kunna leva ett långt liv. Och när man sitter med en liten bebis så är man också extra, man vill ju leva länge då. Mm. Det är så extra påtagligt att man är behövd. Alltså du vet, det var en människa, Hanna. Så han hade förlorat allt. Han hade förlorat mamma, pappa i olika självmord. Hans fru, hans barn. Alltså han hade förlorat alla. Och han sa att det kommer ge honom ett långt liv. För att han har liksom stärkts av all död runt omkring honom. Och då bara känner jag så här, men nu finns ingenting kvar för mig längre. Alltså, är det det man ska uppleva för att leva? Det var bara en djungel av det här. Och jag bara känner så här, kan vi bara sluta prata om det?
Men alltså någonstans så tror ju jag att när man blir gammal, alltså visst, om man dör i förtid, det är ju alltid fruktansvärt.
Ja.
Men när man blir gammal, precis som att man tyckte så här, när man var 20 så tänkte man så här, när jag är 30, då är jag ju nära döden. Och man tänkte så här, att livet aldrig skulle förändras. Precis som man tycker att när man har liksom en 4-månaders bebis så tycker man att det är det gulligaste man någonsin har sett. Sen blir det en 6-månaders så tycker man att det är det gulligaste. Så tänker jag också så med livet, att det är så att när man blir gammal så är man ju ändå där.
Jo, men det, och det tror jag också, och det är jag inte så rädd för. Jag är rädd för två saker egentligen. Det ena är att dö. För alltså, jag vill inte att det ska ta slut det här, tyvärr.
Jag förstår att du inte vill att det här ska ta slut.
Vi ser de som kanske vill det.
Tyvärr för er alla. Men alltså, jag kommer försöka leva.
Nej, men det andra är att jag inte vill dö för tidigt.
Såklart.
Ja, och det är det jag är rädd för. Jag är rädd för, du vet Johanna, jag är rädd för cancern imorgon. Det är inte att jag är rädd för den när jag är 80. Eller att jag vill leva så långt. Det är inte egentligen min grej. Det är bara det att jag känner att det är jobbigt med det här ansvaret. Att man skulle kanske kunna förändra. Alltså ett cancerbesked. Eller liksom hur sjukdomen ska ta sig. Eller hit och dit. Om man hade levt annorlunda.
Fast så här. Du är ju medveten om massor med saker. Och så kan man bara vara så bra som man bara kan.
Jo, Hanna, jag förstår det, men om du bara sätter det här sunda förnuftet åt sidan en liten sekund. För att det är klart att jag vill ha sund förnuft och bara säga så här, jag ska vara så bra man kan. Men det hjälper inte mig.
Men tror du på riktigt att om det kommer så här, det stignerar en superdödsguru eller så här, eller en superlivsguru kanske vi ska kalla honom för.
Ja.
Och sa så här, jag vet hur du kommer leva sjukt länge.
Ja.
Du ska göra exakt så här. Och det här var en diet på, alltså det var mest nötter. Alltså det är ganska tråkigt. Det är liksom, det är ingen alkohol. Det är massa saker och ting som du måste rätta dig efter. Skulle du då leva exakt efter det här?
Nej, det skulle jag inte. Det jag hatar, det är den här ovissheten. Alltså jag vill bara veta, hur är det här egentligen? Kommer jag dö imorgon eller kommer jag dö när jag är 90? Det är ingen som kan berätta det för mig. Sen så kan ingen berätta för mig heller hur det kommer vara när jag dör. När jag är död heller. Så det är två saker som är skitjobbiga som jag tänker rätt mycket på. För att om han då skulle säga till mig så här, drick inte alkohol och ät bara nötter så lever du tills du är 113. Mm. Då kan jag ändå så här, precis som att man vet att ät man si och så går man ner i vikt. Men sen kan man ändå äta en liten prinsesstårtebit och bara så här,
det är okej. Jag, idag så går jag upp lite vikt istället för att gå ner. Och så skulle
jag blir bara 80. Jag skiter i 113.
Ja, men då kanske jag tänker så här, nej, nu, det här var inte bra. Nu tog jag liksom här en några glas vin och nallade på en cigarett. Mm, det var 8 veckor från mitt liv.
Men det är ju så här, hela grejen med livet och hela det här som liksom pågår, det är ju någonstans att vi är ju bara människor. Alla vet ju att det är dåligt att kriga till exempel.
Mm.
Men vi gör ju det ändå.
Ja. Alltså det finns inga frågor, eller det finns inga svar på någonting.
Det finns inga frågor och svar.
Nej, inga frågor. Det finns inga svar på någonting som jag babblat om här senaste kvarten. Så att det är ingen del. Jag vill inte ens höra någon säga något till mig. För ni kan inte säga någonting. Det är det som är hela grejen med det här. Däremot så är jag jätteglad att veckan med evigt liv på Malou efter 10 är över.
Det förstår jag. Men du, jag tänker bara så att det här är egentligen min grej. För att du försöker nu ta kontrollen över döden. Och det är det du är att du inte kan göra. Och jag kan ju vara så när det gäller så här graviditet, så kan jag ju noja hur mycket som helst. För att det är så här, jag måste lämna över det till universum. För att ingen kan säga om det kommer gå bra eller inte. Eller hur det kommer bli eller vad det nu är. Så att det här har ju varit en superpsykokamp för mig.
Ja, jag vet. Jag har varit med dig 2 graviditeter.
Ja, men det är konstigt att jag inte har det här med döden. Men jag tänker bara så här att det får ju inte förstöra mitt liv. För att i så fall så skulle jag ju gå bananas.
Ja, men jag vet. Och faktiskt så kan jag hålla det ganska mycket schack. Men jag tror att det här med att man precis får en bild. Det som vi har pratat om förut. Att när livet kommer så kliver också döden in för en stund. Allting är lite skört. Det är liksom lite, ja, vad det nu är. Men också så blev det för mycket med den här veckan med evigt liv.
Du pratar ju mycket om just det här programmet.
Ja.
Och jag tänker att du kanske ska liksom sitta hemma och vagga Frances till någonting annat.
Ja, men först tänkte jag så här, det här är ju helt otroligt. Nu ska någon berätta för mig vad jag ska äta för att leva länge. Alltså förstår du, det började ju där på något sätt. Tills det bara liksom blev mer och mer råd och det bara blev mer och mer kaos i min hjärna. Och det roligaste var, alltså välkomna nu till den riktigt knäppa familjen här. För att jag och Alex är lika rädda för döden. Men vi har ju 2 helt olika sätt att hantera det. Jag vill ju då ta reda på om hur mycket blåbär jag ska äta. Och prata jättemycket om det. Han vill ju inte ens låtsas om. För han har ju så fruktansvärd ångest för döden. Så att om jag ens så serverar blåbär så blir han påmind om döden. Och då blir han jätteledsen. Så att vi liksom bara, plus att han då istället bara kan börja sucka över något. Jag bara, vad är det här? Jag tänker på döden. Alltså, det är liksom bara, det här gör ju vi när barn har somnat.
Men du, jag tänker, jag får en bild av att ni skulle behöva gå i parterapi. Så kommer någon och frågar så här, gud, har ni dåligt? Och bara, nej, vi behandlar bara döden.
Ja, men jag tror att det skulle vara jättebra för oss. För att det en måste vara stark för att om en är svag. Här med evigt liv veckan hos Malou efter 10, då blev båda väldigt svaga.
Hörrni gullungar, nu är det fredag. Ha en underbar helg. Jag är så fruktansvärt glad över att nu börjar mars. Det är som att våren börjar.
Åh, vad skönt. Och du fyller år. Alex har premiär. Det händer så mycket roliga saker. Vi ska spela in fler program och göra en massa härliga omslag till vår tidning. Och, det är så underbart.
Ja, men det är verkligen det. Det känns som att nu går man ju också ur allt det gråa, trista som man bara gått och så här kurat längs gatorna för att bara stå ut med. Och så vet man ju så här, för en sak vet man med mars. Våren kommer komma.
Vi kommer se knoppar på träden.
Kanske inte, men ändå. Amanda kommer se knoppar på träden. Och hörni, we love you all. Vi ses nästa vecka.
Det gör vi. Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.